Det sista föredraget i den här serien ska behandla ämnet Kristi återkomst. Kristus ska komma tillbaka synligt. När vi talar om Kristi återkomst så menar vi hans synliga uppenbarelse här igen. Han är ju hos de sina nu. Där två eller tre är församlade i hans namn, där är han mitt ibland oss. Kristus är inte borta ifrån oss. Men han ska komma tillbaka synligt. Det lär oss Bibeln klart och tydligt. Ni galileiske män, varför står ni och ser emot himmelen? Denne Jesus som har blivit upptagen från er till himmelen, han ska komma igen. Hur då? På samma sätt som ni har sett honom fara till himmelen. Apostlagärningarna 1:11. Redan dessa ord till de galileiske männen, till lärjungarna, klargör ju att Jesu återkomst synligt ska inte ske på något annat sätt. Utan han ska komma på samma sätt som ni har sett honom fara till himmelen. Och vi har flera bibliska texter som talar om hur han på samma sätt kommer tillbaka. Inte hemligt, som en del vill påstå, utan på samma sätt synligt. Klart och tydligt, det både syns för alla och det hörs. Ljudet från en överängels basun. Hörbart och synbart. Och det heter i Hebreerbrevet, sedan Kristus en gång blivit offrad för att bära de mångas synder, skall han en andra gång utan synd låta sig ses. Hebreerbrevet 9:28. På grundval av dessa klara skriftens ord bekänner den kristna kyrkan uppstigen till himmelen, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. En andra gång. Nu vet ni att många har funderat kring det här och kommit fram på senare tid, ja i snart 100 år, till en rad teorier om att Kristus kommer tillbaka inte bara en andra gång utan också en tredje gång och kanske en fjärde gång. Man har utformat olika modeller för detta. Och det finns idag en uppsjö av olika teorier som är ganska populära, intressanta för många. De böcker som utmålar vad som ska hända i de yttersta tiderna och som har gått långt utöver vad den kristna kyrkan tidigare har bekänt, i enlighet med skriftens ord, att han ska komma tillbaka en andra gång till domen. De böckerna är mycket populära. Säljs i stora upplagor. Det är sånt som är spännande och intressant. Det kliar i öronen, skulle man kunna säga, för att använda apostelns uttryckssätt. Men skriften säger alltså att Kristus ska komma tillbaka på samma sätt som han for härifrån synligt. Och det är en andra gång. Inte en tredje eller fjärde gång. Då skall människosonens tecken visa sig på himmelen. Och alla släkter på jorden skall då jämra sig. Och man ska få se människosonen komma på himmelens skyar. Med stor makt och härlighet. Och han skall sända ut sina änglar med starkt basunljud. Detta läser vi i Matteus 24. Och i första Thessalonikerbrevets 4:e kapitel, ty Herren ska själv stiga ned från himmelen och ett maktbud ska ljuda, en överängels röst och en Guds basun. Det är inom parentes sagt ganska otroligt att just den här versen som jag nu läste, första Thessalonikerbrevet 4:16, används som ett grundställe för den nya lära som har förts fram nu i kanske 100 år. Nämligen om att Kristus ska komma tillbaka en andra gång, inte alls synligt utan osynligt. För ett osynligt bortryckande av det sant troende. Och då har man hänvisat till just det här stället i första Thessalonikerbrevet 4. Fastän det där står, ty Herren skall själv stiga ned från himmelen och ett maktbud skall ljuda, en överängels röst och en Guds basun. Ingalunda något osynligt och tyst. Detta är ju endast det som Jesus själv har sagt och det som finns bevarat i Matteus 24. Det ska vara väl synligt och väl hörbart. Jag kanske ska läsa hela sammanhanget i första Thessalonikerbrevets 4:e kapitel från den 13:e versen. Eftersom det har lagts till grund för en lära om ett osynligt återkommande och ett bortryckande av det troende före den synliga återkomsten till domen på den sista dagen. Paulus skriver till församlingen i Thessalonika: vi vill inte lämna er, kära bröder, i okunnighet om hur det förhåller sig med dem som avsomnar, för att ni inte ska sörja som de andra, de som icke har något hopp. Det vill säga att de andra som inte har något hopp, det är ju hedningarna. De har anledning att sörja när någon avsomnar, när någon av deras nära och kära dör. Vilket elände, vilken förskräckelse. De är ju utan Gud och utan hopp i världen. Men säger aposteln, ni behöver inte sörja då någon av trosyskonen avsomnar. Ni behöver inte alls sörja som de andra gör. Men nu ville man ändå sörja, för man hade då undrat, ja men då får ju inte min syster eller bror som nu har avsomnat vara med när Kristus kommer tillbaka i sin härlighet med sina änglar för att ta sin brud hem till sig på den sista dagen. Herrens tillkommelses dag. Den dag som församlingen väntar på. Den dag som sätter definitivt slut på denna tidsålders väsen. Och på all plåga och vedermöda som vi kan få känna på här i Jämmerdalen. Förlossningsdagen. Den dag som församlingen blickar fram emot och säger Marana, ta. Du vår Herre, kom. Församlingen ropar till Herren, kom och förlossa din brud. Anden och bruden säger kom. Och den som hör det, han säger kom. Och den som törstar, han tager livets vatten för intet. Och längre fram i uppenbarelseboken, ja kom snart, käre Jesus Kristus. Det är en levande längtan hos det troende. Men då tänkte man, de som nu har avsomnat, ska inte de få vara med då? Då går ju de miste om det. Det blir ju ändå högtidligt här i Stavanger då. Och överallt på jorden. När Herren synligt och tydligt kommer tillbaka. För att döma levande och döda och ta sina till sig. För de kommer ju inte någon dom. De har redan övergått från döden till livet. De lever ju redan och regerar med Kristus. De tillhör honom. Till de som har hört människosonens röst i evangelium. De har evigt liv och kommer inte under någon dom utan har övergått från döden till livet. Det tror ju inte de flesta. Men då blir det klart. Och Herren ska hälsa oss, kom in i min Herres glädje och tag i besittning det rike som är tillrätt åt er från världens grundläggning. Ja, hur är det då med våra syskon som har hunnit dö, avsomna, innan den dagen, den återkomst? Jo, säger aposteln, lika visst som Jesus som vi tror har dött och har uppstått, Lika visst skall också Gud genom Jesus föra dem som är avsomnade fram jämte honom. De ska få vara med. Det är ingen fara att man har hunnit dö innan. De ska vara med vid denna återkomst. Hur ska då det gå till? Jo, säger aposteln vidare. Så som ett ord från Herren säger vi eder nämligen detta. Att vi som lever och lämnas kvar till Herrens tillkommelse ingalunda ska komma före dem som är avsomnade. Som vi hinner avsomna dessförinnan, så får vi vara med lika mycket som de andra. Ja, de som ännu lever då, när den yttersta dagen kommer, ska ingalunda komma före. Jaså, hur ska det då gå till? Aposteln fortsätter. Ty Herren ska själv stiga ned från himmelen, och ett maktbud ska ljuda, en överängels röst och en Guds basun, och först ska det i Kristus döda uppstå, och sedan ska vi som då ännu lever. Paulus visste inte om den yttersta dagen skulle komma före hans dödsstund. En del bibelkritiker har ju då sagt, här ser man, Paulus han visste inte så mycket. Nej, och skulle inte heller veta. Ingen får veta när den dagen och den stunden kommer. Den dagen och den stunden kommer som en tjuv om natten. Helt plötsligt. Vi kan inte räkna ut det i förväg. Vi ska inte heller göra det. Vi ska vara beredda att den kommer när som helst, och vi bör lik Paulus tänka att jag hoppas att den kommer innan jag har dött. Vi som då ännu lever. Men om nu jag hinner avsomna innan den dagen och stunden kommer, så behöver jag inte sörja nu och vara ledsen för det. Och inte heller de som ännu lever sörja för de som har avsomnat redan i tron. Till först så ska de som har avsomnat i Herren väckas upp. Och sen ska vi som då ännu lever och har lämnats kvar bli jämte dem bortryckta på skyar upp i luften Herren till mötes. Herren kommer där på himmelens skyar, människosonen, människans son med sina änglar i makt och härlighet och överängens basun ljuder. Och då upphävs detta med rummets begränsning. Då är det inget problem med negrer i Afrika och bushmän i Australien och människor uppe på Grönland. Allihop ska då vara med och se. Ja, till och med de som då har avsomnat. Då väcks de upp, och så ska de tillsammans med de som ännu lever ryckas upp och möta Herren. De behöver inte ha något golv att stå på. Behöver inte ha ett Norge eller ett Sverige eller någonting. Då rycks vi upp i skyarna honom till mötes. Och så skola vi alltid få vara hos Herren. De avsomnade blir alltså inte bortglömda och lämnade där, utan de väcks till liv. Och så tillsammans med dem som lever rycks upp Herren till mötes. Så fortsätter aposteln. Så trösta nu varandra med dessa ord. Man hade tydligen blivit oroad, bedrövad i Thessalonika. Man längtade så intensivt till den yttersta dagen. Och när det nu dröjde och bröder och systrar avsomnade, så började man att sörja och bli orolig, bedrövad. Trösta nu varandra med dessa ord. Och vad åter angår tid och stund härför, det vill säga, när blir det då? Det hade ju Jesus flera gånger sagt, men man kanske hade glömt bort det, och aposteln upprepar det här. Vad åter angår tid och stund härför, så är det icke behövligt att därom skriva till er, kära bröder. Det behöver jag ju inte säga. Det är ju redan sagt, det har ni ju hört så många gånger. Ty ni vet själva nogsamt att Herrens dag kommer som en tjuv om natten. Bäste säger, allt står väl till och ingen fara är på färde. Då kommer plötsligt fördärv över dem, såsom födslovåndan över en havande kvinna, och det skall förvisso icke kunna fly undan. Vilka då det? Bespottarna, föraktarna, de som säger han kommer inte tillbaka. Hur blir det nu med ert hopp? Han är bedragna. Detta som aposteln Petrus citerar och tar upp i sitt andra brevs tredje kapitel. Det må ni framförallt veta, att i de yttersta dagarna bespottare ska komma med bespottande ord. Människor som vandrar efter sina egna begärelser. De ska säga, hur går det med löftet om hans tillkommelse? Från den dag då våra fäder avsomnade har ju allt förblivit sig likt, ända ifrån världens begynnelse. Ty när de vill påstå detta, då glömmer de att i kraft av Guds ord himlar fanns till från uråldrig tid, så också en jord som hade kommit till av vatten och genom vatten, och genom en översvämning av vatten från dem förgicks också den värld som då fanns. Men det himlar och den jord som nu finns, de har i kraft av samma ord blivit sparade åt eld, och det förvaras nu till domens dag, då de ogudaktiga människorna skall förgås. Så blev man bespottad. Hur blir det nu? Kommer inte eran herre tillbaka? Jo, han kommer plötsligt. Den dagen kommer som en tjuv om natten, med plötsligt fördärv över dem, så som födslovåndan över en havande kvinna, och det skall förvisso inte kunna fly undan. Men ni, kära bröder, ni mina troende barn, mina medsyskon, ni lever icke i mörker så att den dagen kan komma över er som en tjuv. Den dagen kommer som en tjuv, men inte för det troende. De vakar och är nyktra. Var en nyktra och vaken. Eder vedersakare går omkring som ett rytande lejon och söker vem han må uppsluka. Stå honom emot, fasta i tron. För det troende kommer inte den dagen som en tjuv, säger aposteln. Ni lever inte i mörker så att den dagen kan komma över er som en tjuv. Ni är ju alla ljusets barn och dagens barn. Ja, vi hör inte natten eller mörkret till. Låt oss alltså inte sova som de andra, utan låt oss vaka och vara nyktra. Man har alltså velat göra gällande att denna klara undervisning om Kristi synliga återkomst, när han kommer tillbaka en andra gång, det handlar inte om detta synliga återkommande, utan om ett hemligt osynligt återkommande och ett osynligt bortryckande av alla troende här på jorden. Före, ja minst 1000 år före den yttersta dagen. Nej, vi tror, lär och bekänner i enlighet med vår trosbekännelse byggd på den heliga skrift att Kristus kommer tillbaka en andra gång, och det är synligt. Så, precis så som det står skrivet. Och detta faktum att Kristus synligt ska komma tillbaka, det måste framhållas mot bespottare som säger, hur går det med löftet om hans tillkommelse? Från den dag då våra fäder avsomnade har ju allt förblivit sig likt ända ifrån världens begynnelse. Också vi kristna bör om och om igen bli påminda om Kristi återkomst, så att vi inte somnar in när han dröjer. Vaka så att han inte finner er sovande när han oförtänkt kommer. Men vad jag säger till er, det säger jag till alla. Vaka. Markus 13. Tag er till vara för att låta era hjärtan förtyngas av omåttlighet och dryckenskap och timliga omsorger, så att den dagen kommer på er oförtänkt. Ty som en snara ska den komma över hela jordens alla inbyggare. Men vaka allt jämt och bed att ni må kunna undfly allt detta som ska komma och kunna bestå inför människosonen. Lukas 21. Vi bör alltså leva i ständig väntan på vår Herres kära återkomst. Nu kommer Kristus till oss redan idag osynligt genom sitt ord och sina sakrament. Ty där två eller tre är församlade i hans namn, där är han mitt ibland oss. Om någon älskar mig så håller han mitt ord, och min fader ska älska honom, och vi skall komma till honom och ta vår boning hos honom. Johannes 14. Men när tiden är slut, när Kristus kommer på den yttersta dagen, då kommer han på ett synligt sätt som vi redan visat. Kristus kommer inte att visa sig successivt för det ena folket efter det andra, utan som en ljungeld, som blixten, den som ljungar fram och lyser från himmelens ena ända till den andra. Så ska det vara med människosonen på hans dag. Lukas 17. Förnuftet vill invända att detta, det kan inte ske. Det är inte möjligt att den kan komma som en snara över hela jordens alla inbyggare. Men skriften säger oss så. Säger att alla jordens inbyggare ska se honom. Alla, också fienderna, också bespottarna. Tanken svindlar när vi ser framför oss Stalin och Hitler och Napoleon och Brezhnev och Ole Brandahl. Alla ska de se honom. Och Kristus kommer då i stor makt och härlighet, står det i Matteus 24. Då kommer han inte längre i förnedring som en enkel fattig tjänare, utan i sin fulla glans, i sitt fulla majestät, i sin allmakt och sin härlighet. Och det heter i skriften, om de hade känt Guds fördolda visdom, så hade de inte korsfäst härlighetens Herre. Kristus skall framträda i härlighet, i himmelsk glans och härlighet, så att alla människor med en gång ska veta vem han är. Det kan inte råda någon tvekan. Vem är han? Alla ser och alla vet då. Då måste alla böja sina knän och erkänna att Jesus Kristus är Herren. Precis alla. Det är så att då alla blir omvända. Nej, alla måste då erkänna att den de har förföljt och förkastat och inte trott på, han är Herren, och det blir dem till evig dom. Men till hans barn till evig glädje. Äntligen är min Herre och brudgum här. Och han ska ha alla änglar med sig, står det. Och dessa änglars uppgift är inte bara att beledsaga Herren. Precis som stora kungar kan ha ett stort följe med sig som beledsagar dem. De ska också kungöra hans ankomst, men inte bara det. De ska församla hans utvalda från de fyra väderstrecken, från himmelens ena ända till den andra. Och de ska skilja det onda från det rättfärdiga. Och kasta det onda i den brinnande ugnen, där det ska vara gråt och tandagnisslan. Ingen enda kan hålla sig gömd någonstans eller bli bortglömd. Alla, från jordens ena ända till den andra, var de än finns, på botten av Filippinergraven eller inuti Alexander källan eller var som helst. Allesammans. Och då ska det onda skiljas från det goda. Och det goda, det är de som genom tron äger Kristi fullkomliga rättfärdighet. När skulle detta nu hända? Ja, dagen för Kristi återkomst, på den yttersta dagen. Den dagen vet vi inte när den kommer. Men när den kommer, då är det definitivt den yttersta dagen. Den sista dagen. Denna nuvarande världsordnings sista dag. Herren ska komma, Herrens dag ska komma som en tjuv, Och då ska himlarna med dånande hast förgås och himlakroppar upplösas av hetta och jorden och det verk som är därpå brännas upp. Men nya himlar och ny jord där rättfärdighet bor väntar vi på efter hans löfte. Andra Petri 3. Dagen för Kristi återkomst, den är redan fastställd. Ty han har, står det, fastställt en dag då han ska döma världen med rättfärdighet genom en man som han har bestämt därtill. Och han har åt alla givit en bekräftelse härpå i det att han har låtit honom uppstå från de döda. Det här predikade Paulus på Areopagen, Apostlagärningarna 17. Men den dagen är inte uppenbarad för oss. Om den dagen och den stunden vet ingen något, Markus 13. Precis som vi vet att vi ska dö, men inte när, så vet vi att Kristus ska komma tillbaka, men inte när det ska ske. Och skälet till att Fadern inte har delgivit oss denna kunskap, det är att vi ska vara beredda varje dag. Men nu har Herren givit oss tecken. Tecken på att vi ska vara vissa om att det här händer. Tecken på att vi kan vara vissa om att den här världsordningen går mot sitt slut. Att vi inte ska börja bygga upp ett lyckorike här på jorden. Bygga och bygga och göra det ombonat och fint och tänka här ska vi finnas alltid. Och det är många tecken som visar att det här tar slut och det här håller inte. Det är obeständigt. Vad då för tecken? Matteus 24, Lukas 21 och andra Thessaloniker brevet 2 samlar ihop en rad tecken som vi kan begrunda. De är av tre slag. För det första tecken i naturen. För det andra tecken i människornas och nationernas liv. Och för det tredje tecken i den yttre synliga kyrkan. Alla de här tecknen är av den arten att ingen kan säga det är ingen risk att det blir snart. För först ska ju det hända och sen ska det hända och sen ska det hända. Och sen ska det bli 7 år av vedermöda och sen ska det bli 1000 år. Men sen, någon gång. Nej, alla tecknen är av den arten att de klargör för oss kan bli när som helst. Så att Paulus med rätta tror att det kan bli innan han dör. Och Luther med rätta tror att det blir säkert innan jag dör. Och vi borde tro att det blir nog säkert innan vi dör. Och då är vi inte lurade, utan så bör det vara. För att vi ska vara rätt beredda. Tecken i naturen, för det första. Vad är det? Det är sådana tecken som vittnar om att den här jorden blir ingen evig boning åt oss. Den ska gå under. Ja, så, det märks väl. Den skakar, jordbävningar. Den svämmar över, översvämningar här och där. Stormar, sol- och månförmörkelse. Alla de här tecknen visar att denna skapelseordning, den är inte evig. Vi ska inte förlita oss på denna skapelse. På det yttre, synliga och timliga. Det som är av denna världen. Men Guds rike går inte under, ty det är icke av denna världen. För det andra, tecken i människornas och nationernas liv. Vad är det då? Det blir ingen fullkomlighet bland nationer och hos människor. Inte ens hos de bästa kristna blir det sådana helgon att de är heliga i sig själva. De är heliga och de kallas heliga, tilltalas i skriften som det heliga. Inte därför att de är så förskräckligt syndfria. Utan därför att de har tillräknats Kristi helighet och rättfärdighet. Hälsa det heliga i Stavanger. Hälsa det heliga i Korint. Hälsa det heliga i Rom. Nej, det är skröpligt. Både på Falklandsöarna och i England och i Argentina och i Norge. Och ännu mer i Sverige. Det tar inte slut med ofriden och striderna och kivet. Det är krig och rykten om krig. Det är pest, det är hungersnöd, det är torka och svält. Det är orättfärdighet, orättvisa och förtryck, uppror och krig. Det är strider i politiken, svåra tider. Det är själviskhet. Människorna ska då vara själviska, penningkära, stortaliga, övermodiga, smädelyssna, olydiga mot sina föräldrar, otacksamma, gudlösa, kärlekslösa mot sina närmaste, trolösa, begivna på förtal, omåttliga, tygelösa, fientliga mot det goda, förrädiska, besinningslösa, förblindad av högmod. De ska älska vällust mer än Gud. De har buken till sin Gud. Stämmer det inte? Vittnar det inte om denna världens undergång? Obeständighet. Jo, förvisso. En del sjunger bättre och bättre dag för dag, men Kristus själv säger: när jag kommer tillbaka, månne jag då ska finna tro på jorden. Eller har kärleken kallnat hos dem allihop? Nej, vi vet att han har då en rest, en kvarleva. Den sanna kyrkan, den kommer att finnas, den kan inte gå under. Helvetets portar ska inte vara henne övermäktiga. Och alla de utkårade av alla folkslag, stammar, folk och tungomål ska samlas och bevaras mitt under yttre nöd och förtryck. Och när de står en gång inför tronen och inför lammet, varifrån har de då kommit? De har kommit från den stora nöden och bedrövelsen här i världen. De har blivit tvagna redna i lammets blod. Det tredje tecknet, det var i den yttre synliga kyrkan. Falska lärare, hycklare, människor som alltså framträder som kristna. De kanske har en herdestav i sin hand och en tehuva på sitt huvud, men likväl bekänner de inte klart och tydligt Kristi namn, bekänner rent och klart Guds ord, tillåter och försvarar lögn, sprider avfall från sanningen, från den kristna tron. Ja, antikrist framträdande, den speciella antikrist, den framträder mitt i kristenheten, mitt i den yttre synliga kyrkan, i det största och finaste sammanhang av yttre kyrklig verksamhet, nämligen i den största och finaste i den romersk-katolska kyrkan. De lutherska kristna svävar inte på målet att den är särskild antikrist. Det är påveämbetet. Mitt i kristenhetens prydnad, där sitter den antikrist som säger att den är förbannad, som menar att vi blir erklärade rättfärdiga genom tro, utan laggärningar. Den som själv kan stifta lagar och föra ut regler och ordningar och säger den som inte följer dessa, han är främmande för Gud och kommer till helvetet. Det är den antikristiska anden. Den ande finns också hos många andra, så Bibeln talar om många antikrister. Och till och med politiker som befrämjar antikristlig verksamhet. Men den är särskild, det store förförare. Han finns inte utanför den yttre kyrkan, utan mitt i den. Och det läser vi om i andra Thessalonikerbrevets andra kapitel. Och han finns hela tiden, allt ifrån en kort tid efter det att apostlarna hade dött och falsk lära mer och mer börjar tränga in i kristenheten, och man inrättar detta ämbete på grundval av biskopsämbetet i Rom. Så denne blir en kyrkostatlig man, både en världslig förste och en andlig förste över alla. Ja, dessa tecken visar att vi inte kan förlita oss på kyrkan, bara den är fin och stor och mäktig på grundval av yttre storhet och glans och framgång. Den sanna kyrkans trohet emot ordet och fasthållande vid den kristna tron i allt, det är inte populärt och kommer aldrig att bli det. Kommer alltid att sitta trångt. få lite av yttre glans och makt. Den kallas för den klena eller den lilla jorden. Likväl är det tillsammantaget en stor skara. När yttersta dagen har gått in, då ser vi att det är en stor skara av alla folkslag, stammar, folk och tungomål. Men här i världen ser den så maktlös och liten och ynklig ut. Och så ska det vara. Den har sin makt och sitt beskydd, sin existens, sitt liv. Inte genom yttre garantier, utan bara genom Herren, hans andliga välsignelser och löften. Och Kristus säger, ingen enda av de mina ska ryckas ur min hand. Så har Kristus samlat såna här tecken. Tecken i naturen, tecken i människornas och nationernas liv och tecken i den yttre synliga kyrkan. Så att vi inte ska somna in i en falsk säkerhet, i förlitande på yttre förgängliga ting. Alla tecknen är av den arten att ingen med rätta kan säga, han kommer inte så snart. De kristna kan i alla tider säga, Herrens dag är nära. Så lyder den kristna bekännelsen. Herrens dag är nära. Och Kristus själv betygar, ja, så är det. Ja, jag kommer snart. Och hans brud svarar inte, ingalunda, inte än. Först ska vi göra det och det och det och detta. Nej, bruden svarar, amen. Det betyder, det är fast och visst som du säger. Jag förlitar mig på ditt ord. Det ljuger inte, det vilseför mig inte. Amen. Kom, Herre Jesus. Uppenbarelseboken 22:20. Början till slutet. Den var skönbar redan på apostlarnas tid. De vet att den yttersta tiden har kommit, när det nya förbundet har gått in, när Kristus har givit sitt liv till lösen för hela världen, när det utlovade offret, den utlovade frälsningen och frälsaren har kommit och gjort sitt verk. Då har den sista tiden, den yttersta tiden, brutit in. Jerusalems förstöring år 70 efter Kristus, det var preludiet till denna sista dom, den yttersta domen, som kunde komma när som helst. Tecknet på att den förutsagda oryggliga domen kommer och samtidigt dess början. I Matteus 24 väver Jesus samman undervisning om Jerusalems yttre undergång med den sista dagens undergång av allt det jordiska. Änden på allting är nu nära, säger aposteln Petrus. Och idag är tecknen på Kristi återkomst och den yttersta domen än mer tydliga. Och så vi bör därför bekänna, änden på allting är nu nära. Så det vi härnäst ska vänta oss, det är änden själv, världshistoriens sista dag. Inte en rad händelser som vi anser först måste inträffa innan änden kan komma. Syftet med tecknen för Kristi återkomst och tidens ände, det är alltså att vi ska vara beredda nu. Inte tänka, inte än. Vi ska tänka, Herren är nära och står för dörren. Matteus 24. Och sedan Jesus i Matteus 24 talat om tecken som vi ovan sammanfattat, så framställer han liknelsen om de 10 jungfrurna, Matteus 25, för att vi ska vara beredda redan nu, ty ni vet inte dagen, inte heller stunden. Och därefter undervisar han om hur vi i väntan på hans återkom ska vara rätta förvaltare av hans goda. Och därefter skildrar han den yttersta domen med dess oåterkalleliga uppdelning av Guds barn och djävulens barn. Ja, på den minut jag har kvar så kan jag bara då antyda, vad ska vi då säga om en del andra saker som man har funderat på? Jag har nämnt detta om ett hemligt bortryckande. Det finns ingen grund för någonting sådant i den heliga skrift. Vi väntar Kristi synliga återkomst. Han kommer en andra gång. Uppstigen till himmelen, därifrån igenkommande till att döma levande och döda, inte till något annat. Men tanken då på att det här i världen ändå till slut ska bli ett lyckorike, en verklig sann demokrati där alla är sams och trivs. Ja, de som inte vill vara med om det får väl stoppas undan någonstans. Ett yttre lyckorike. Ja, det har människor drömt om i alla tider. Och dessa drömmar fanns i stor omfattning på Jesu egen tid. Man ville ha inte ett andligt osynligt rike. Man föraktade syndernas förlåtelses rike. Man ville göra Jesus till en yttre kung. Kom för att med våld föra honom bort och göra honom till sin kung. En brödkonung i yttre mening. Jesus visar bort det. Mitt rike är inte sådant, det är inte av denna världen. Men han ska komma tillbaka och då först på den sista dagen framträder det rike som redan nu finns och en verklighet i dess yttre glans. Detta ser vi så tydligt redan i Daniels bok. De synliga rikena ska gå under. Men ska inte avlösas av ett annat synligt rike här i världen, ett jordiskt tusenårsrike, utan av en yttersta dom. Och därefter ska hans heliga som har del i riket och lever och regerar med honom ta i besittning det eviga riket som aldrig går under. Ja, men uppenbarelseboken 20 då till exempel. Ja, vi har redan nämnt att det talas inte om jordiskt herravälde, ett jordiskt lyckorike, utan aposteln ser in i den osynliga himmelska världen och ser deras själar som var troende, som för sin tros skull hade lidit martyrdöden. Ordagrant står det inte att de blev levande igen, utan de levde och regerade med Kristus i 1000 år. Ja, så är det. De troende, de lever med Kristus. Och på den sista dagen ska också deras kroppar uppväckas och så förvandlas och bli lika hans härlighetskropp. Och då ska vi för alltid få vara med och hos honom i evigheters evigheter. Amen.